Är vi redo att köra?
Yes.
Läs för livet, nummer 9, det 9:e avsnittet. Och för att liva upp stämningen lite grann har jag 2 gäster idag. Jag brukar bara ha 1 gäst, men idag är det 2. Och det är Erik Titusson som är förlagschef och förläggare på Lilla Pratförlaget.
Hej, hej.
Hej, hej. Och så är det Cecilia Nilsson som är publicistisk chef för textböcker och förläggare.
Yes.
Säg vad textböcker är.
Porra, Ben och Sjögren måste Förlåt. Vi lägga till.
Gud ja, säg vad textböcker är.
Så som vi använder termen textböcker så är det böcker för barn 7 år och uppåt till unga vuxna.
Och då kan man ju tänka sig att det som är under 7 år är bilderböcker.
Yes.
Ämnet som vi ska prata om idag är just textböcker eller specifik ungdomsböcker. Och då tänkte jag den här klatschiga frågeställningen om ungdomsböcker får... Eller om de nu har den, ska vi säga, status som de förtjänar, den uppskattningen. Eller om de är lite i skymundan. Vi kan börja med pris. Inte för att litterära pris är allt. Men under hösten så har det varit lite debatt om Augustpriset för barn och ungdom. Och då var det debatt om att det var av 6 nominerade så var det 5 bilderböcker. Och när jag kollade på Nordiska rådets nominerade till deras barn- och ungpris, då var det också väldigt mycket bilderböcker och bara 2 ungdomsböcker. Och där är ju liksom 2 nominerade från varje nordiskt land. Men då kan man ju tänka, är det här att det är så mycket fokus på bilderböcker, är det bara för att ungdomsböcker är inte så bra? Det är därför de inte blir nominerade. Suger ungdomsboken för tillfället?
Alltså jag tycker inte det. Jag tillhör nog en av dem som var lite överraskad över August Juryns urval där av böcker. Jag har varit med ett litet gäng de senaste typ 10 åren, tror jag, 15 åren, där vi brukar så här gissa vilka böcker som kommer bli August nominerade. Och nu var jag inte med där i år, men det här, min lista hade inte sett ut så som den såg ut. Samtidigt så vet jag inte, det behöver ju inte vara fel för det, men överraskande skulle jag säga.
Jo, men det tycker jag också. Jag blev ganska deppig när jag hörde, för att jag tycker att det har funnits så himla mycket bra det här året på ungdomssidan. Det tycker jag i och för sig nästan alla år, men specifikt i år tyckte jag det fanns ett par som absolut stack ut. Men sen vet jag inte, man kan ju dividera om priset ska vara så här representativt, ska det liksom spegla utgivningen eller vad har det för roll? Och det är inte jag helt klar över vad det egentligen... Vad liksom juryn har för uppgift. Ja visst, man ska välja de 6 bästa.
Jag tror inte att det är svårare böckerna. Så egentligen. Utan det är de 6 bästa böckerna. Och
precis.
Det är klart att det är ju 6 personer som sitter i juryn.
Ja, och
man får ju ändå förutsätta att de har liksom verkligen tittat på och läst årets ungdomsböcker också. Och att i slutstriden så föll de bort. Jag tänker att jag har aldrig varit med i Augustjuryn, ska jag säga, innan.
Nej.
Men jag tänker mig att de ändå, så här, någonstans under det juryarbetet så måste de ändå liksom haft den diskussionen på bordet. Att så här, oj, hur blir det nu? Blir det inte lite konstigt om vi har 5 bilderböcker? Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Men jag tänker på, det här är ju bara rena spekulationer, men på vuxen, på skönlitterära priset, då har man ju så alltid minst en diktbok.
Precis.
Och det kan man ju undra, så det är ju kanske lite märkligt om det är så att det alltid är en diktbok som är så bra så att den alltid kvalar in. Eller är det så att man har liksom en plats till lyriken av de 6? Jag har ingen aning.
Nej.
Men jag tänker med, för att till Augustpriset är det ju, ni på förlagen skickar ju in böcker kan vi säga för de som inte vet. Så det är inte så att ni bara skickar in bilderböcker eller bara ungdomsböcker, utan ni skickar in de böcker som ni tror på, tänker jag. Ni kan ju inte, Rabén skickar väl inte in hela sin utgivning?
Nej, men större delen skulle jag säga.
Ja, så man, och sen får juryn ta ett beslut av, läsa alla och ta ett beslut. Men för att jämföra med vuxenpriset, det här, tänk om det skulle vara i vuxenklassen 5 lyriksamlingar och en roman.
Det tror jag aldrig skulle hända.
Nej, jag tror inte
jag
heller
har så
det.
Svårt att se det framför mig också. Men därmed är det inte sagt att jag inte tycker att de här böckerna som blev nominerade inte förtjänade att bli nominerade. Alltså det är ju en skillnad i det. Alltså jag tycker det är jättefina böcker som har ett stort värde, alla som var med på den listan.
Men hur den svenska ungdomsboken, hur bra, bortsett från priser, hur bra är den? Är den bra nu? För jag tänker, när jag var ungdom så tyckte jag inte att den var bra.
Nej.
Och jag var ungdom på 80-talet. Mm. Och jag gick ungefär från att läsa Maria Gripe till att börja läsa Sidney Sheldon. Alltså jag passerade aldrig ungdomsböcker, för det fanns inga ungdomsböcker som jag tyckte var någonting.
Du hade en dålig bibliotekarie. Ja.
Nej, men jag hade jättebra bibliotekarier. Men jag läste alla de här jättesocialrealistiska, tonårsgraviditet, Peters baby, Ut och supa. Och jag, alltså det var inte jag. Det var liksom, jag kunde inte läsa det, och då läste jag mycket heller. För det var ju verklighetsflykt, och då kunde jag lika gärna läsa Sidney Sheldon.
Ja, det är samma
grej, fast olika miljöer. Mm. Men hur är den idag? Den
alltså, jag tycker ju den är väldigt bra. Alltså på det stora hela, det känns modigt. Det är bra ton. Som jag ser det så är vi liksom, det är inte så många ämnen som inte inkluderas i en ungdomsbok idag.
Mm.
Ja, men det är en svensk ungdomsbok, håller hög klass. Jag läser ju sjukt mycket engelskt och amerikanskt och även danskt och norskt. Och jag tycker att vi ligger liksom steget före. Jag tycker det på det stora hela.
Mm. Vad tycker du, Erik?
Ja, jag är också otroligt imponerad av att det finns så många som skriver så bra böcker i Sverige för ungdomar. Om jag ska säga att man saknar någonting, så kan jag kanske sakna den här experimentlustan som jag ser i bilderboken, men som jag inte riktigt ser på samma sätt i ungdomsboken. Och då menar jag liksom inte i ämnesval eller i tematik, utan snarare i språk och form.
Mm-hmm.
För att som du säger med tematik, då håller jag verkligen med dig om att där har det liksom skett en otrolig häftig utveckling.
Men det är på något sätt ingenting är förbjudet att skriva om.
Nej, men precis. Om, liksom. Och också liksom ett, så här, ett härligt tilltal som är liksom inkluderande i sig självt på något sätt. Men kanske att jag skulle önska en experimentlusta i komposition och språk. Och
men vad
form.
Tänker du då? Jag blir så nyfiken. Alltså konkret, ska det vara prosalyrik?
Prosalyrik?
Nej, men har du så här,
men alltså så här, när jag läste David Wibergs bok då, som vi gav ut dagboksanteckningar från ett källarhål. Mm. När jag började få hans texter så bara kände jag så här, gud vad roligt. Det här har jag aldrig läst innan. Och jag tror att det var just den här form- och språkglädjen som jag liksom blev tilltalad av. Sen så är ju inte det, liksom, det får ju aldrig stanna där. Utan det måste ju till gestaltning och allting annat som gör en bra ungdomsbok. Eller en bok för unga vuxna. Men just det här att kunna liksom kombinera de två verktygen i samma verktygslåda, det tycker jag alltid är superimponerande.
Sen saknar jag bara, apropå vad man saknar, just apropå mångfald, så är det ju fortfarande, och det är ju liksom någonting som vi måste jobba med som förläggare hela tiden, att det är fortfarande extremt vitt och extremt heterosexuellt i ungdomsböckerna, tycker jag, på det stora hela. Eller extremt behöver jag inte säga, men jag tycker fortfarande att det är ett problem. Men jag tycker det. Det är ju inte många som inte heter något väldigt svenskt som skriver ungdomsböcker eller böcker överhuvudtaget.
Ja, du menar som författare?
Ja, men alltså...
Det håller jag med dig om. Ja. Alltså författarröster, det kan jag verkligen hålla med.
Innehållet har ju blivit, ja, men det har blivit bättre, förändrat. Men jag tycker fortfarande att det känns ganska liksom stängt ibland, jag tycker det. Men det är ju någonting som...
Hur jobbar man med det? Alltså, hur tänker man kring rekrytering av författare och texter?
Alltså problemet är ju att det kommer ju in väldigt, väldigt lite av andra än... Vad ska man kalla det ens en gång?
Svensk, vit, medelklass?
Ja, men precis. Och samtidigt, det får ju inte heller... Alltså, det måste ju vara en bra text. Det är ju liksom på något sätt grunden. Och sen är det liksom, så är nästa steg, vem har skrivit, är det här en person som kan det här bli ett författarskap? Och så här, så man tänker ju flera led.
jag tycker ju liksom att när det gäller så här, sexualitet och så, så tycker jag att det verkligen finns med i dagens ungdomsböcker. Utan jag är nog mer bekymrad över alltså, författarskapen. Alltså mångfalden bland författarna. Det skulle jag säga ett större problem då i så fall. Det är nästan, alltså det är väldigt få som skriver ungdomsböcker idag där inte det finns liksom en mångfald bland karaktärerna, tänker jag. Eller?
Men det tycker jag verkligen. Vi hade, jag och Anna Charlotta Gunnarsson pratade om det i den här podden, att liksom, jag tycker att som barn- och ungdomsförfattare har man nu för tiden så inpräntat att jag kan inte smälla ut en bok där det är 10 karaktärer och alla 10 heter typ Anna och Erik.
Nej.
Det
Nej.
Går
alltså,
inte.
Jag får aldrig in sådana texter.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Nej, men jag håller med, fast jag tror det är många som inte skulle hålla med oss. Men,
ja.
Men det är ju ett pågående arbete såklart.
Ja, absolut. Absolut. Och det är någonting som man alltid har med sig. Det...
Och, men jag tror precis som du säger att författarna är ju väldigt medvetna idag om att det ska vara inkluderande.
Mm.
För men det är ju så samhället ser ut, så det är ju konstigt annars.
Nej, men
annars,
precis. Liksom. Alltså, precis. Alltså, böcker både speglar ju och formar sin samtid på en och samma gång. Och det är ju det som är häftigt med litteratur.
I Sverige så ser man ju väldigt tråkiga siffror för bokförsäljning. Mm. Det har ju varit i några år. Att den går ner, eller den kanske går upp lite grann, men så går den ner igen och sådär. Men att barn och ung går bra. Är det då, vilken del är det som går bra? Är det barn eller är det ung? Vilken går bäst?
Så jag skulle säga 6-9 och 9-12. Men jag tror det är lite så här PISA-resultaten som har slagit igenom där. Att föräldrarna är så nervösa att deras barn inte ska lära sig läsa ordentligt och så. Och det är ju bra. Det är ju bra för alla att man läser mer.
Ja.
Men jag skulle tippa på det. Men
ja, jag håller med där. Och jag tror att det är många vuxna har fått upp ögonen för att det här är en viktig fråga.
Mm.
Och inte bara vi som jobbar med det, utan liksom helt vanliga föräldrar som bara har plötsligt insett att det är viktigt att deras barn behöver lära sig läsa. Och det är ju jättepositivt.
Ja, att man behöver ny litteratur också. Att det funkar inte bara med klassuppsättningarna från början på 90-talet. Mm. Eller
nej,
ännu
precis.
Värre, utan att man faktiskt behöver sånt som har kommit ut nyss.
Ja. Nej, jag tycker att det är ändå liksom hoppingivande att man kan se ett resultat av den debatten och alla de här läsfrämjande projekten som finns i varje buske.
Mm.
Att det är liksom att det också ger ett resultat.
Mm. Och då känns det som att det här är inte bara någonting som är en liten trend för tillfället, utan
jag
att det kan hålla i sig.
Ja, förhoppningsvis.
Jag tror absolut att det är en trend som håller i sig. Jag ser väldigt positivt på det.
Det kommer ibland de här olika utrop. Det finns inte böcker för killar. Böckerna är för dåliga. Det finns inga spännande böcker. Jag tycker att allt det finns. Alltså,
Absolut.
Hur är marknaden idag?
Alltså, det där är helt obegripligt för mig. Alltså, jag tänker att det är så här människor som inte läser.
Ja, men som inte vet hur utbudet ser ut.
Ja, och som är ganska ointresserade egentligen. Jag tror att så här, alla som jobbar med barnböcker möter liksom bilden av barnboken oftare än man möter någon som har läst barnböcker.
Ja.
Förstår ni vad jag menar? Alltså, så att man har liksom en föreställning om vad barnboken är. Och sen så liksom bara vägrar man släppa den föreställningen. Mm. För den är så inpräntad.
Mm.
Jag har liksom, en gång jag kommer ihåg att jag var på en konferens för lärare. Och då så hade jag gjort en bokpresentation och typ med 8 böcker i rad som handlade om starka, handlingskraftiga unga tjejer som gjorde häftiga grejer. Och sen så efteråt så var det en lunch och så satt jag mig ner och så säger läraren blivit så här: jag tycker att det vore så roligt om ni gav ut så här böcker med starka tjejer i huvudrollen. Och så här, jag bara tänker så här, jag kommer aldrig nå dig.
Sköt över ett papper med dina titlar och era katalog.
Bara, så det spelar ingen roll vad jag liksom ger för information. För att man är så låst vid en föreställning om om hur, det man läste för 20 år sedan.
Ja. Och då är det på något sätt också författarnas alltså och förlagens fel, så att det finns inga böcker för killar. Och det finns ju lika mycket böcker för killar som för tjejer. Ja, det kan alltså, väl inte vara så att huvudpersonens kön ska liksom vara avgörande.
Alltså, jag tycker det där är så djupt deprimerande.
Ja, det är det verkligen.
Jag reste runt i skolor med, tillsammans med en norsk författare som heter Nina Grøntvedt. Och vi var runt i skolor. Och, hennes böcker handlar ju om Oda, då, en 12-årig tjej. Och i lärarrummet innan vi skulle gå in och träffa den här skolklassen så säger läraren så här: ja, nej, det är ju... Killarna kommer ju inte läsa den här boken då, för att det, nej, alltså det går inte. De kommer inte läsa. Och sen så ser man liksom när vi är i klassrummet att de var minst lika intresserade som tjejerna. Mm. För att vi är trots allt människor.
Mm.
Och vi är intresserade av andra människor. Och vi kan identifiera oss med andra människor på andra plan som går bortom.
Ja, samtidigt är man väl ganska nyfiken på det motsatta
könet
kanske.
Mm. Precis.
Ja, ja, visst.
Vi måste börja avsluta.
Va?
Ja, och du bara, jag har 10 saker kvar att säga.
Massa saker.
Men alltså, nu, om vi tänker sammanfattning, det låter ju ändå, det är ju positivt.
Ja, jag känner mig jättepositiv.
Själv så känner jag mig lite blandad. Mm. Men det är för att jag möter så himla mycket högstadieelever som absolut inte vill läsa. Men man måste ju ta dem innan de kommer till högstadiet. Det är att vi måste jobba hårt innan de når årskurs 8 och tappar sin livsglädje. Och det kanske man lyckas med eftersom 69, 9 till 12.
Ja, kanske.
Ja.
Låt oss hoppas.
Ja, jag tror nog det. Och just att där får läsningen fortfarande vara liksom lustfylld. Den är inte det här...
Nej, sant.
Liksom, att det ska vara för att man ska lära sig någonting. Eller utan att det är mer för att det är spännande och kul och utvecklande och utmanande.
Mm. Men sen blir ju då... Utmaningen blir ju för alla att... som ta till sig litteraturen, för det som är utmaningen då idag, att det exponeras väldigt lite litteratur. Man kan inte öppna tidningar och läsa om det, man kan inte lyssna på radion, så där ligger ju svårigheten. Mm. Hur får ut den liksom? Den är bra, men vem upptäcker den?
Ja, nej, det är ju en utmaning, men jag tänker liksom bara att satsa på skolbiblioteken.
Mm.
Att, man kan börja med att liksom hålla sig till skollagen, vad det står där om skolbibliotek.
Ja, men ha ett fungerande skolbibliotek med en skolbibliotekarie, så har man ju kommit ganska långt.
Så har man kommit jättelångt. Ja. Mm. Och sen så att lärare, oavsett ämne, faktiskt intresserar sig för litteratur.
Mm. Ja, och att skolbarnen får även nya böcker och inte bara gamla böcker.
Mm. Nu måste vi ta boktipsen. Ska vi köra damerna först? Vi tar Cecilia först.
Jag hinner inte läsa så mycket annat än det som vi själva ger ut.
Det är helt okej.
Men jag skulle absolut vilja rekommendera Patrik Lundbergs Onanisterna och Martin Järns Svensk synd. Apropå killar som inte läser. Killar skriver böcker. Då borde ju killar vilja läsa de böckerna som... Ja.
Den är jättebra. Den vill jag också rekommendera.
Vilken
av dem vi har? Svensk synd.
Mm. Ja, Svensk synd.
Jag tycker han är så himla spännande, Martin Järn. För att han har skrivit så 3 helt olika böcker. Jag är så imponerad. Mm. För annars så tycker jag att författare, inklusive mig själv, liksom, man skriver samma bok fast med lite andra namn. Men han är bara helt olik.
Och men vill man liksom få en så här lite temperaturmätare på hur det kan vara att vara 14 år i världens minsta håla i Sverige, så kan man läsa den med stor behållning.
Jag tänkte då på en bok som jag läste precis nu, typ. Den här Världens viktigaste kyss av David Levithan. Har ni läst den?
Ja.
Mm. Jag tyckte den var jättefin.
Ja.
Och väldigt intressant ur en mängd olika aspekter. Dels är det en jättespännande berättelse, jättebra karaktärer. Och berättarperspektivet är så smart att det är liksom en kör av... äldre homosexuella män som talar till en yngre generation. Jag blev jätteberörd av den boken.
Och den är ju så fin liksom i det historiska nutids... Man får så mycket med i den boken. Hela historien med AIDS, homosexualitet och allt.
Ja, och allt
och det tänker man
på...
inte på för att det är en gripande historia.
Precis.
Men som lärare så tänker man bara, åh jävlar, 2 igen liksom.
Exakt.
Ja.
Och, nej, men det är verkligen så... otroligt smart gjort av David Levithan.
Det var kul att ni kom hit.
Det var kul, va?
Det är alltid trevligt att höra positiva människor i detta svåra ämne.
Framåt, eller vad säger vi?
Framåt, uppåt.
Framåt, uppåt.
Mm. Yes.
Då får vi bara gå hem och fortsätta läsa böcker. Och tipsa om böcker.
Mm.
Ja.
Vi gör det.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.